Hej, jag heter Patrik Engelau. Jag är ansvarig för debattsajten Det goda samhället som har ambitionen att skapa samtidens självförståelse. Och i den serien så gjorde vi ett program alldeles nyligen där vi diskuterade frågan om huruvida islam går att reformera. Nu ska vi ta den frågan ett steg till och undra över huruvida den svenska kyrkan går att reformera. Och till den ändan så har vi bjudit in två präster. Annika Borg, du är teologidoktor, präst och uppskattad skribent. Skriver massa tidningar, ledare här och där och artiklar och sånt. Och sen har vi Helena Edlund som är kommunister i Stockholm. Och du är berömd på det sättet att du har varit med svenska armén i olika krigshärdar runt omkring i världen, till exempel som bataljonspräst i Kosovo och samverkansofficer i Afghanistan. Men nu frågar jag er så här, eller förresten, jag ska säga det också, att de här två prästerna tillsammans med en tredje präst som heter Johanna Andersson har startat ett himla bråk inom Svenska kyrkan, där i att de har startat Facebookgruppen Mitt Kors, och vi kommer tillbaka till det så småningom, vi ska inte glömma det. Men låt oss börja med frågan, behöver Svenska kyrkan reformeras?
Ja, Svenska kyrkan måste reformeras. Som det ser ut idag så är det en hårt politiserad organisation, både i själva strukturen men också i budskapet som framförs från kyrkoledningen. Den linje som pekas ut om man tittar på vad man skriver, så är det ofta olika typer av politiska utspel snarare än teologiska reflektioner eller bidrag till den etiska debatten i samhället.
Till exempel, hur då? Kan du ge ett exempel?
Ja, jag kan ta flera exempel. Ett exempel som är väldigt tydligt är att man under valrörelsen 2014, och med man då menar jag Svenska kyrkan på nationell nivå, anlitade en PR-byrå för att ge underlag och vara behjälplig med att lyfta miljöfrågorna åt Miljöpartiet egentligen i valrörelsen. Sen gör man andra typer av politiska utspel. Man har ofta genom åren till exempel gjort utspel mot Israel. Man är en väldigt komplicerad utrikespolitisk fråga. Så har man iscensatt olika typer av bojkottkampanjer riktade då mot israeler. Och det är några exempel. Och att man har en väldigt tydlig aktivistisk metod också. Det handlar väldigt mycket om upprop, och det handlar om att skriva artiklar om allt från vapenexport till sjukförsäkringar och så vidare. Och det är ju frågor som inom Svenska kyrkan och kristenheten vi kan ha olika åsikter om.
Är det vänster alltihopa?
Så ska man identifiera det på en partipolitisk skala så hamnar man ju till vänster. Mm. Och då så är det många av oss som menar att kyrkan företräder inte mig i politiska frågor. Det är ett annat sammanhang, det är en kyrka. Och olika politiska åsikter finns inom kristenheten, så de kan inte företräda mig. Och sen är det ju inte så att bara för att man är biskop eller att man har något bättre politiskt förnuft än någon annan. Så det är inte det som är uppdraget, utan uppdraget är kyrkans enhet och att förkunna evangelium. Och det är inte samma sak som partipolitik.
Okej. Du säger att de håller inte på så mycket med religiösa saker, men de håller på med politiska saker och då med en vänstervridning eller vad vi ska kalla det.
Ja, man säger saker som att tro som politisk kamp eller politik och tro hänger ihop och sådär. Och det ger då olika konkreta utslag. Att man tar ställning i vissa frågor som om det vore så att kristendomen ledde fram till ett tydligt politiskt svar i olika frågor. Och så är det ju inte. Och man är väldigt intresserad av att göra det och kanske mindre intresserad av att förmedla klassisk kristendom.
Men Helena, vad kommer det därifrån då? Det kommer inte med Luther.
Nej, det gjorde ju inte det, och egentligen så är det ju här en ganska intressant fråga. För att svensk socialdemokrati hade ju samma inställning från början som vänstern i allmänhet hade till kyrkan som fenomen.
Vänta, från början, när var det?
Redan när socialdemokratiska partiet grundades,
slutet på 1800-talet,
så gjorde man ett statement redan vid den första partikongressen då 1889. Mm. Så gjorde man ju det att man valde att inleda partikongressen på långfredagen. Vilket ju naturligtvis 1889 var ett enormt starkt ställningstagande mot det kyrkan stod för. Och under de första åren så hade man ju också en vision om att avskaffa statskyrkan. Någonstans 1920-1930-tal så vände man. Och istället för att vilja avskaffa statskyrkan så börjar man istället att tala om att man ska ta över statskyrkan, man ska förändra den och göra den till ett redskap för socialdemokratin.
En politisk plattform alltså?
Ja, det kan man säga. Och det blir också väldigt, väldigt tydligt 1936 när ministern Arthur Engberg, som då var ecklesiastikminister, han säger att vi ska befria Sverige från kristendomen. Och då säger han också det att vi ska avskaffa biskoparna. Och vi ska införa en kyrklig överstyrelse, säger han, med en generaldirektör för det kungliga salighetsverket.
Var det på allvar?
Ja, det är på allvar. Han sa det i riksdagen 1936.
Och han sa att han tyckte det var jättekul att skoja så här?
Nej.
Han menade det?
Ja.
Men de gjorde det ju inte.
Ja, det är väl frågan om det.
Det beror väl på liksom hur man ser det. Va? Att det har funnits en... Alltså det är ju självklart så, det är ju inte heller Socialdemokraterna ensamma om i världen att se kyrkan eller religionen som ett bra redskap för att få ut sin politik. Men det finns ju oerhört täta band, i synnerhet då med socialdemokratin. Man kan också se att Socialdemokraterna är till exempel det största partiet i kyrkomötet och nu är det ju så också att man har ett väldigt stort inflytande fortfarande. Alltså 2016 så är det ju så att partihögkvarteret på Sveavägen alltså har med Svenska kyrkans inre angelägenheter att göra. För det som blev så märkligt var ju att man vid då millennieskiftet, när man drev igenom kyrka-stat-reformen, alltså nu ska man liksom bena upp där, kyrka-stat ska vara åtskilda, vilket ju är en god sak. Va? Då släppte ju inte de partipolitiska partierna kyrkan i alla fall, och med Socialdemokraterna i spetsen, trots att man hade drivit igenom den här reformen. Utan partierna blev kvar i kyrkan, och Socialdemokraterna då, som ska vara ett religiöst neutralt parti, har behållit greppet över kyrkan. Det här är ju kontroversiellt även inom Socialdemokraterna. Och vi ser ju då att man driver liksom liknande frågor, och kyrkan hamnar ofta på den sidan i frågan man driver.
Du menar, det här är ju problematiskt. Att kyrkan driver de frågor som socialdemokratiska partier driver i politiken?
Ja, det finns det exempel på.
Okej. Mm. Och vad ni säger, det som är lite sådär förvånande för mig, som ändå är medlem i Svenska kyrkan och tror att präster ofta tror på Gud och håller på med Gud. Ni säger att det är mycket mindre så än vad jag tror. Därför att man håller på med politisk verksamhet.
Jag tror att det är viktigt att man skiljer alltså på... Det finns ju tre olika nivåer i Svenska kyrkan. Det finns ju en nationell nivå, mm, och så finns det då en stiftsnivå. Och sen finns det församlingsnivå. Och det är självklart så att det sker massor av gott arbete på församlingsnivå. Självklart är det så, där man absolut sysslar med det man ska göra. Men som vi ser och som utvecklingen har varit, så är det mer och mer så att man... Som vi analyserar läget, så är det så att man på den nationella nivån mer och mer har kommit att se Svenska kyrkan som någon slags allmän religiös paraplyorganisation, någon slags allmän humanistisk förening med politiska inslag. Och att man då till exempel tonar ner Jesus Kristus exempelvis. Man kan tala mer om Gud i någon slags allmän mening. Men att man säger ju det rakt ut, att kyrkan ska vara mer aktivistisk, den ska vara mer politisk, tropolitik hör ihop och så. Och det där är ju egentligen det helt motsatta i förhållande till det man gjorde för 16 år sedan, när man separerade kyrka och stat och menade att det är två olika behållare. Mm.
Men bara för man ska förstå lite här. Vad ni säger, det låter lite som ni menar att på de lägsta nivåerna så kan man hålla på med religion och Gud och begravningar och bröllop och allt med sånt här. Men ju högre upp man kommer, desto mer handlar det om politik.
Ja, policies och politik, utspel, och upprop. Och nu säger inte jag att man inte kan vara miljöorienterad för att man är kristen, tvärtom.
Nej.
Men det är ju skillnad på att vara det i liksom sakpolitiska, de dagsaktuella sakpolitiska frågorna. Mm. Där ska kyrkan ska inte liera sig med partipolitiken överhuvudtaget. Kyrkan ska stå fri från det, den typen av sammanslutningar. Och biskopar ska göra det, det är jätteviktigt. Mm.
Det tycker ni, ja, men det tycker inte de. Vad vill de? Vad vill de?
Ja, det skulle det ju vara intressant att få höra.
Ja.
Men det tycks ju ibland som att det är en slags förstärkande effekt. Lite grann, det vi vet är ju att i undersökning efter undersökning så visar det sig att Svenska kyrkan är en organisation som svenskar i allmänhet har väldigt stort förtroende för. Och det är klart att en sån organisation, det vet ju varje PR-människa, det är ju jätteintressant att kunna ha en sån organisation i ryggen. Att en organisation som kan säga att allt är väl, det går bra nu, lita på oss, vi har kontroll. Och där är Svenska kyrkan väldigt, väldigt viktig för de politiska krafterna. Och att Svenska kyrkan är viktig politiskt, det såg vi förra kyrkovalet. Där Socialdemokratiska partiet var väldigt aktivt i att mobilisera sina väljare att gå och rösta. För att göra kyrkan till en politisk rörelse.
Hur stor andel är det av befolkningen som går och röstar i kyrkovalen? Jag har aldrig gjort det.
Nej, strax under 12%. Mm.
Det betyder alltså att om man ett parti som vet vad det håller på med och kan tala till sina medlemmar, det kan få medlemmarna att gå och rösta och då får det här partiet en nästan fullständig kontroll över kyrkan.
Mm. Ja, och så här, precis. Ja, så är det naturligtvis. Och just att själva, det är ju en, man har ju också kopierat någon slags kommunal uppbyggnad också i kyrkan. Och att det är ju, alltså alla trodde ju då vid millennieskiftet att nu var partipolitikens tid förbi i kyrkan. Och det som också hände då senare var ju att just för att man då med Socialdemokraterna i spetsen har bestämt sig för liksom att vara kvar i kyrkan, trots då att det också internt i Socialdemokratin är kontroversiellt, så har ju också Sverigedemokraterna kunnat komma in i Svenska kyrkan. Och det är ju många som uppfattar det som ju problematiskt. Det gör jag till exempel och det gör vi. Så att det har också öppnat för Sverigedemokraterna i Svenska kyrkan. Socialdemokraterna har varit kvar. Sen är det ju en intern diskussion inom Socialdemokratin också att man ska släppa kyrkan. Och vi hoppas ju att det kan, så att säga, kan bli så. Men sen är det ju inte heller ovanligt i organisationer då med, även om nu detta är en kyrka, med lågt valdeltagande som det här är, lågt engagemang, att grupper av mer aktivistisk karaktär kan ta över. Och så är det. Det är det som har hänt i Svenska kyrkan. Och nu pratar jag om överbyggnaden, så att säga, om den nationella nivån. Att det är ett gäng som hade en politisk, marxistisk, i olika varianter, vision och kanske även maoistisk under 70-talet och den kretsen som har oerhört mycket makt och inflytande i Svenska kyrkan och har haft den kretsen, har haft makt sedan 70-80-talet, och det är jätteproblematiskt för de kan inte representera i sin politiska vision dessa medlemmar. Jag har formulerat det i en Timbro-rapport som att man hade en politisk vision och fann en kyrka. Det här är en rik, rikstäckande organisation. Det är klart att det är attraktivt. Men det är därför den behöver reformeras. Vi måste få bort det här systemet. Vi måste få bort den här hegemoniska maktutövningen i Svenska kyrkan. Och bli en fri kyrka, som var planen vid millennieskiftet.
Men vänta, hur ska det gå till då?
Ja, det får man ju använda samma medel som de har använt, det vill säga det demokratiska systemet. Mm. Och det är ju så att det är oerhört vanligt att få höra från församlingsnivån att ja, men här jobbar vi på som vi har gjort. Här bedriver vi vår verksamhet och vi försöker att inte tänka så mycket på det som händer i Uppsala och på de högre nivåerna, utan vi bedriver vårt arbete här.
Mm. Och vill vara i fred.
Jag vill få göra det. Vill försöka skapa en liten trygg plats där man får bedriva församlingsarbete för sina församlingsbor. Det man kan göra och det jag menar man bör göra, det är ju att inte ge walk over. För det är ju det som många har gjort. Det här året har vi sett en oerhörd ökning av antalet utträdningar ur Svenska kyrkan. Jag tror att senaste siffran jag hörde nu var på 47 000 hittills i år. Det är enormt många.
Hur många brukar det vara, bara så man får en känsla?
Vi kan ju ta ett exempel att i juni så gick 13 000 människor ur Svenska kyrkan jämförelsevis med 3 i vanliga fall. Så de här sommarmånaderna nu, och augusti har varit 10 000 också jämfört med 3. Juli var också många, så bara de här sommarmånaderna har inneburit en...
Var det för att du hade skrivit artiklar om representation?
Nej, jag tror att det har varit en kombination av, som Helena sa, det här är en organisation många människor har stort förtroende för. Men alltså under det senaste halvåret så har det ju varit väldigt många stora debatter om Svenska kyrkan som har nått långt utom de här lyxresorna till exempel. Uh-huh. Och det är också diskussioner om det nya kyrkohandboksförslaget. Mm. Och också då som vi kommer till senare, det här med den här mittkors, om vi vill kalla det för kampanj eller Facebookgruppen då. Så att människor börjar få upp ögonen på att den här organisationen som har stort förtroende för, de kanske även håller på med annat som de inte ska hålla på med. Så det är ju väldigt bra att ju mer insyn som kommer. Men en sak som vore då för att skynda på den här nya reformationen, en ny reformation, skulle ju vara om människor själva fick välja vilken församling de skulle vara med i. För då skulle ju en del församlingar där man kommer att lyssna på en predikan, sånt hör ju vi ofta, vi lyssnar på en predikan som är Miljöpartiets partiprogram.
Skolpeng.
Ja, exakt.
Ungefär som man väljer sin skola.
Ja, det skulle ju bryta sönder en del av den strukturen, och då får man ju gå in och titta i lagen om Svenska kyrkan och se hur man kan liksom göra med det. Men som jag ser att det behövs en ny reformation, en genomgripande förändring, så att det här blir en kyrka som gör det människor tror att den gör. För undersökningar visar också att människor vill inte att kyrkan ska syssla med politik. Samhällsansvar och hjälpa utsatta, det är självklart. Det ligger i det diakonala uppdraget. Men inte syssla med olika typer av utspel i massor av olika politiska frågor. Det har man inte med att göra, utan det är människor som själva bestämmer hur de vill
se det. Där, om jag behöver bara gå till mig, jag går aldrig i kyrkan, men intresserad av Gud, ja. Men jag har aldrig brytt mig om det där egentligen, för nu. Nu har jag liksom börjat få upp ögonen för det här. Det är därför jag tycker det är kul att prata med er om de här sakerna som folk i allmänhet skulle jag tro blir allt mer intresserade av. Men får jag fråga en sak? En annan grej som har väckt uppmärksamhet, det är det här samröret mellan kyrkan och en del fundamentalistiska islamistiska rörelser. Mm. Vad har ni att säga om det? Hänger det här ihop på något sätt?
Ja, det där är någonting som vi har funderat över i ganska många år och också då skrivit om och skrivit kyrkomötesmotioner har jag och Johanna Andersson då gjort. Därför vi har, alltså religionsdialog, att man har dialog är ju en självklarhet, det har man ju med människor av olika bakgrund och synsätt. Självklart är det så, men vi har ju då kritiserat att religionsdialogen just när det gäller islam från Svenska kyrkans sida har så att säga dominerats av deras kontakter med islamister och i huvudsak Muslimska brödraskapet. Och vi tycker det är olämpligt.
Säg vad Muslimska brödraskapet är.
Ja, det är en ganska vid islamistisk rörelse. Det är politisk islam som har olika metoder använder man i olika historiska skeden. Men alltså har ju inte en demokratisk samhällsvision utan har också en vision av ett kalifat. Även om metoden att nå dit kan se olika ut. Men där man vill så att säga då få legitimitet i samhället och skaffa sig politiska positioner, bli legitimerad av kyrkor och så vidare, och studieförbund. Och det har vi ju sett i Sverige med Mehmet Kaplan till exempel, eller också Yasri Khan som var mycket diskussioner kring då i Miljöpartiet, att här har det funnits personer med islamistisk då agenda. Och det här har ju då liksom blivit mycket turbulens och diskussioner kring. Men att Svenska kyrkan väljer sådana samarbetspartners, jag tycker det är olämpligt. Jag tycker att man ska då i sådana fall spegla den bredden inom islam och kanske i första hand då bygga upp relationer med liberala muslimer.
Vad betyder samarbete? Hur ser samarbetet
ut? Jag kan ta ett väldigt konkret exempel. Att man 2011, Svenska kyrkan betalade och anställde en imam som skulle vara på Fryshuset och jobba med ungdomar. Och enligt honom själv sprida den sanna bilden av islam. Det var en islamist som har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Som kyrkan betalade för och anställde. Sen ändrade man anställningsformen, men det är liksom filer. Men det var det man gjorde. Och jag uppmärksammade...
Och det var kyrkan som bjöd Fryshuset på det här?
Ja, han anställdes i Sofia församling, ja.
Och, okej, okay, nu ska ni få en jihadist, sa Svenska kyrkan.
Nej, nu får vi skilja på saker och ting här. Mm. Alltså det här nej. Det är jätteviktigt att hålla isär saker. Mm. Islamister, jihadister, då pratar vi extrem där ute. Mm. Utan islamister, det är en väldigt bred... politisk rörelse.
Men det är de som vill att sharia ska vara lag.
Ja, åtminstone är det ju så att man vill omvandla samhället. Och man har inte en demokratisk, i vår mening, syn på samhället. Mm. Och man vill ha ett starkt inflytande. Och man vill bygga upp det så kallade muslimska civilsamhället. Där man så att säga tänker sig liksom sin egen grupp och sina egna spelregler. Och jag ser det här som på det sättet en segregerande rörelse. Och att Svenska kyrkan väljer att samarbeta med dem och legitimera dem. Det här var ett exempel, det finns flera andra. Det tycker jag är väldigt bekymmersamt. Så det har vi diskuterat. Men det är ju svårt att diskutera just därför att det förefaller vara så laddat även inom Svenska kyrkan. Så vi ville ju ha då, i den här motionen vi skrev, en oberoende utredning av Svenska kyrkans relationer med islamisterna.
Det är men viktigt, väljer de... Man förstår det att kyrkan kan vilja samtala med representanter för islam. Men är det så att de systematiskt väljer, vad ska vi kalla dem för, extremister eller...
Nej, jag tycker inte vi ska... Alltså vi, som sagt, det här är breda islamister.
Men, islamister. Men finns det inte mera... Skulle de inte kunna samarbeta med andra som är mer mainstream?
Jo, självklart.
Och det gör de inte?
Det gör säkert på sina håll, men det har varit påfallande att man antingen på grund av att man inte vet eller på grund av att man vill har valt islamistiska samarbetspartners. Och det man gör då är ju att legitimera dem. Och det tycker jag är mycket tveksamt.
Men varför skulle man vilja det? Jag förstår om ni inte har något svar. Men varför...
Ja, den frågan har ju vi också ställt och skulle vilja få svar på.
Ja, och det kommer inget?
Alltså ett svar som kommer är väl att den gruppen, islamisterna är ju då som på flera håll oerhört liksom organiserade. Det är de som får representera islam i väldigt många olika sammanhang. Det här har ju uppmärksammats också i en Timbro-rapport och också av Sveriges Radio som gjorde en undersökning att de är organiserade, så det blir den grupp man liksom tar kontakt med.
Det är naturligt, att prata med dem. Mm.
Men nu är det ju så att det, jag tycker kanske inte att det räcker riktigt som svar, men det är det svar som man kan få. Utan det här skulle man behöva helt enkelt upphöra med, tycker jag. Mm. Den typen av täta samarbeten.
Och ni vill inte spekulera om vad det skulle kunna finnas för drivkrafter bakom ett sånt där beteende från...
Man kan ju se att samma sak har ju hänt inom studieförbundsvärlden och inom det politiska också. Med att man har haft samarbete och legitimerat och släppt in i olika politiska grupper. Då. Och människor är ju naturligtvis fria att engagera sig politiskt bäst de vill. Men det är samma sak i kyrkan, att den här gruppen har då blivit den dialogpartner när det gäller islam som Svenska kyrkan har. Så att...
Ja, men det är ju helt klart att vi ska ha samarbete med muslimer och islam. Helt klart, därför att så ser samhället ut. Och vi är goda grannar och då måste vi tala med varandra. Det är jätteviktigt. Sen är frågan vilka samarbetsparter man väljer att tala med. Mm. För det sänder stora signaler. Både naturligtvis till oss som är Svenska kyrkan, men också till muslimer. Vilka är det vi samarbetar med och vilka är det vi talar med? Vilka är det vi väljer att samtala med? Mm. Är det de mer liberala krafterna eller är det de mer traditionella krafterna? Mm. Jätteviktigt. Mm. Det är också viktigt på ett annat plan, och det är det att en stor del av Svenska kyrkans arbete idag handlar ju också om integration. Att förbättra integrationsmöjligheterna i samhället. Där Svenska kyrkan bedriver ett oändligt viktigt och värdefullt arbete ute i församlingarna. Allt ifrån olika grupper, barnverksamhet, språkcaféer och så. Så naturligtvis ska vi ha det samarbetet. Men det är viktigt vilka vi samtalar med. Mm.
Men för att gå tillbaka till grundfrågan, går det att vända Svenska kyrkan, reformera Svenska kyrkan? Det verkar lite, nästan lite omöjligt på mig med den maktstruktur som finns.
Nej, det är klart att det går. Och det som är intressant är att tidigare så har ju de flesta som har gått ur Svenska kyrkan gått ur för att de inte tror. Man är inte kristen, man betecknar sig inte som kristen, man har ingen särskild känsla för kyrkan. Och då går man ur, och det är ju gott det, och det är ju logiskt. Men det som har hänt under senaste tid är att många går ur just därför att man är kristen. Därför att man tycker att Svenska kyrkan inte är den kyrka man söker, och till slut så går man ur. Det är klart att det går att göra någonting, men det är klart att om alla lämnar därför att man är missnöjda med hur systemet ser ut, då lämnar man ju walkover. Då blir det inte bättre. Och jag har ju med en dåres envishet hävdat att stanna kvar. Stanna kvar inom kyrkan. Den som har gått ur kyrkan, gå med igen så att ni får rösta i nästa kyrkoval. För hösten 2017, då är det kyrkoval igen. Det vill säga vi ska på demokratiskt sätt välja hur representationen i Svenska kyrkan på alla dessa olika nivåer ska se ut för de kommande 4 åren. Då är det jätteviktigt att folk går och röstar. Mm. Särskilt de som är missnöjda. För det är precis som i politiska partier när vi röstar i andra val. Att ja, men sitter vi hemma och gnäller så kommer vi inte kunna förändra någonting. Mm. Utan det är först när vi faktiskt går ut, pratar med grannar, vänner, säger men gå och rösta. Vi använder vår demokratiska möjlighet att förändra valdeltagandet från dessa 12%. Ja, men höj det då. Mm. Gå och rösta. Rösta inte på de politiska alternativen, utan rösta på någonting annat som bättre ger dig den kyrka du själv vill ha. Alldeles oavsett om du själv är praktiserande kristen eller inte.
Helena, när du pratar om hur viktigt det är med nästa års val, ödesval och allt sådär. Då undrar jag, när du står i din församling, kan du säga sånt? Kan du tala om för församlingen hur viktigt det här är att de ska gå och rösta och sånt där? Eller är det utanför rollen?
Predikan är aldrig politisk. Den ska inte vara politisk. Nej. Utan när jag predikar så är det min uppgift är att predika evangelium. Mm. Inte politik. Punkt slut. Men däremot så måste det vara viktigt för oss som kyrka, som präster, som anställda, som aktiva att uppmana våra besökare att gå och använda sin rösträtt i kyrkovalet, självklart.
Nu ska jag bara avslöja er okunniga. Kan du bli politiker för någon som präst? Kan du då gå in i och vara politiker?
Det kan jag, men det finns olika regler för vilka nivåer man kan vara det, naturligtvis.
Okej. Bra, men ni har ju ändå, ni två samt Johanna Andersson, som jag nämnde inledningsvis, en präst i Svenska kyrkan också, som har lämnat. Ni tre har ju tillsammans startat det här jättebråket inom kyrkan, eller nej, inte inom kyrkan, utom kyrkan. Som heter Mitt Kors. Berätta lite om det.
Vi har inte startat något bråk alls. Nej, vi har startat en Facebookgrupp. Ja. Och det var inte mer än så faktiskt. Utan vi satt i slutet här av sommaren och var lika upprörda och förtvivlade som många andra var. För vi har sett en fruktansvärd sommar.
Du menar terroristhandlingar?
Många terrorhandlingar, olika delar av Europa. Och för oss som präster och kristna så kröp det väldigt nära i samband med att Jacques Hamel, den katolska prästen, avrättades under en mässa i Frankrike. Och vi satt precis efter det och sa, men vad kan vi göra? Vi var också lika frustrerade över att inte kunna göra någonting.
Känsla av vanmakt och sorg. Det kröp väldigt nära, så precis som du sa.
Så det var ett telefonsamtal som jag säger till Annika, men egentligen så skulle vi bara ta och starta en Facebookgrupp. Mm. Vi startar en Facebookgrupp. Vi säger till människor, men ta ett kort, ta ett foto, ta en selfie på dig med ditt kors och lägg upp det, tagga med någonting.
Med mitt kors.
Och då sa du, ja, det var ju en jättebra idé.
Ja. Ja, men och just det här att som en slags en handling, liksom en manifestation för utsatta kristna i världen. Och det här tog ju fart, din lysande idé här tog ju fart oerhört snabbt och människor började lägga ut bilder och det kom också berättelser. Och sen så inom loppet av en månad så hade ju det här vuxit till, det var, till 10 000 medlemmar. Ja, lite drygt en månad tog det. Och vi, det här var ju precis som Helena sa, att vi kände att vi ville göra någonting. Och uppenbarligen var det många som kände på samma sätt. Att som en handling, liksom, nästan som ett ritual.
Och vad hände?
Ja, det som hände efter någon vecka var det, Helena, var att kommunikationschefen i Svenska kyrkan då, på nationell nivå här då, skriver att på sin Facebook under sin semester att ja, nej, men det här visste han ju inte för det var något bra och det var väl okristligt och ofräscht och kunde starta ett religionskrig.
Alltså, okristligt och ofräscht att ta en selfie på sig själv med sitt kors.
Ja. Ja.
Ofräscht.
Och det kan starta religionskrig och det var liksom uppviglande. Och jag till en början tog ju inte vi det där på allvar riktigt. Att vi tänkte att nej, men det måste vara något fel. Vi är ju präster, vi bär kors. Det är vårt uppdrag att visa på korset. Och korset är ju en kärlekens hoppets symbol. Men sen började medierna ringa och då förstod vi ju att det här hade börjat sprida sig och... Så vi fick väldigt helt, alltså det var faktiskt helt absurda påhopp om att det här var att gå, ja det här var att gå nyfascistiska krafter till mötes, det här var okristligt, det var tvivelaktigt, det var uppvigling. Och så går man in i det här virtuella rummet där det är bara bilder av människor som lägger upp, som har letat fram sina kors. Och det är liksom, det är en helt, det var ju dels ett upprop vi gjorde, det var en Facebookgrupp.
Hur kan det vara nyfascistiskt? Hur tänkte de? Var det någon som
förklarade? Det kan locka fram det, att då kan de här krafterna då använda korset. Och då blir ju då följdfrågan på det att okej, okay, men då kan vi inte bära kors i Sverige. Och kan vi inte få bära kors i det uppviglande eller går hemska krafter till mötes, ja då kan vi ju inte ha några präster heller. Mm. Och vi kan ju inte ha några kyrkor. Och vi kan ju inte ha några kyrklockor. Så att det här, ja, det var ju rent otäckt. Alltså, och det var en sak om det kom från den politiska extremvänstern, vilket du gjorde. För det är ju deras världsbild. Men från kyrkan, eller hur? Alltså från präster, det var oväntat.
Det som var väldigt obehagligt, det var ju att vi fick veta att det fanns rätt sätt. Det fanns olika sätt att bära kors. Ja, det fanns rätt sätt och fel sätt. Mm. Och vårt sätt var fel sätt. Det vill säga, man försökte få vårt initiativ till att bli ett bärande av korset mot någonting.
Det där man. Mm. Man. Vem är man?
Man, det är de som snarare kritiserade oss som personer än vårt initiativ. Det var vårt intryck av det, att det handlade kanske mest om var det här initiativet hade kommit ifrån.
Folk inom kyrkan?
Ja, inom kyrkan, ja.
Kyrkoledningen.
Ja.
Kyrkoledningen som kritiserar er.
Delar av, får vi
delar
säga.
Av kyrkoledningen.
Delar av kyrkoledningen och delar av media. Och det blev väldigt, väldigt obehagligt.
Mycket
obehagligt. Å andra sidan så får man väl faktiskt säga att det har också lett till någonting väldigt gott. Det har lett till att korten ligger på bordet. Mm. Ja, men nu har man ju positionerat sig. Nu har ju faktiskt olika aktörer trätt fram och berättat vad man tycker. Och ska vi nu citera Bibeln så står det faktiskt en sak som vi har aktualiserat. Och det är det att ja, men korset är en stötesten. Det här korset är provocerande. Mm. Och även idag i Sverige 2016 så visade det sig att väldigt mycket går att göra, men vid korset där gick det en knivskarp skiljelinje. Mm.
Och positionerna ligger fast. Ni tycker vad ni tycker.
Ja, man får väl också säga att vi säger kyrkoledning. Nu ska vi komma ihåg också att det är ju av de här över 10 000 människorna som är med här så är det ju, det finns ju biskopar med, det finns massor av präster och kyrkor. Så att vi ska också säga att vi fick ju ett enormt genomslag i positiv mening och också mycket stöd kring det här. Mm. Men det är klart att det som blir otroligt tydligt är att den del av kyrkoledningen som har sagt att det här är okristligt eller tvivelaktigt i någon mening eller polariserande, deras världsbild är vänsterextremisternas världsbild. Och det var ju väldigt bra. Det har blivit väldigt tydligt. Och det är ju då en sak som jag tycker är bra att vi får syn på. För det här har vi ju också sagt att det finns en väldigt vänsteraktivistisk agenda i Svenska kyrkan. Så det blir ju väldigt tydligt. Men sen är det ju det som är tråkigt för Svenska kyrkan är att här har man ju gjort en grandios kommunikationsmiss att man inte väldigt fort liksom bara avslutade det spåret eftersom människor har ju blivit väldigt upprörda. Att, men får vi inte bära kors i Sverige? Vad är det som händer? Och det där tror jag att man kommer ha väldigt svårt att reparera. Och på lång sikt väldigt svårt att reparera. Den skada som det här har ställt till. Och det här är ju inte över än. Utan det här plockas ju upp på ledarsidor och fortsätter att diskuteras. Men sen det som är fantastiskt för oss är ju alla dessa människor som delar med sig av sina kors och berättelser om dem, och att så många har velat liksom vara med i det här. Det är ju
för
det
mig som utomstående så känns det ju närmast som om ni vann den här matchen. Eller ja. Ni leder den i alla fall.
Ja, vi rätt både, kraftigt. Vi vann den kraftigt, ja.
Mm. Det är kul.
Det blir nog tydligt. Jag tror att vinna eller förlora, jag tror att det enda man kan säga det är hänvisa till gruppen. Gå in själv, titta på bilderna, läs berättelserna och se. Där kan man bilda sin uppfattning om vem som vinner och så vidare. Mm. Om man vill använda den vokabulären. För i denna grupp så har vi ju troende kristna, människor som har varit kristna många år, människor som inte är kristna men som ändå bär korset. Mm. Vi har människor från Syrien, från Irak, människor som berättar om att det här korset var det enda jag fick med mig på flykten. Människor som berättar, jag fick inte med mig något kors på min flykt men nu har jag köpt ett nytt.
Och ni berättade för mig att nu ska ni göra årets julklapps. Present. Mm. Nämligen den här det här till en bok som folk kan kunna köpa.
Absolut.
Det tycker jag är jättebra. Får jag bara avsluta med en enda fråga eller kommentar. Vad kan, alltså, kan kyrkan slå tillbaka mot er på något vis? Kan de avkraga er, som jag har lärt mig att det heter, det vill säga ni förlorar er prästkrage och får inte utöva ämbetet, eller kan de sparka er, eller vad kan de göra?
Alltså, först bara så det här du nämnde, jag ska bara säga, du nämnde ju om Johanna Andersson som ju var med och startade den här gruppen, som ju då i den här debatten valde att lämna Svenska kyrkan och prästämbetet på grund av de här påhoppen som vi råkade ut för. Men så här, ja, men alltså, det kan vi väl, utan att säga för mycket, att det kan vi säga, alltså, från vi utsätts ju för ett ganska hårt tryck och vilja till att tala oss till rätta eller få oss att inte, jag kan tala för mig själv, eller få mig att inte skriva, skuldbelägga mig att det skadar kyrkan att skriva, eller det är illojalt och så vidare. Va? Och där är det då väldigt tydligt att man inte ser en levande debatt som någonting positivt. Men jag skriver, och i god reformatorisk anda är naturligtvis kyrkokritisk. Det måste man också kunna vara.
Reformator, det blir en ny Luther.
Jag går inte omärkt ur det här. Ingen av oss gör det. Det tar på. Det är klart att det gör det. Och samtidigt så är det som Annika säger. I den lutheranska kyrkan så finns det en lång tradition av att ha en teologisk debatt. Vi måste kunna föra debatt. Vi måste kunna tycka olika. Det är en lång tradition. Den ska vi värna. Och nästa år så är det 500 år sedan Luther spikade upp sina teser. Och det vi behöver är kanske inte ett reformationsjubileum. Det vi behöver är en ny reformation.
Mm. Jag ska säga också att jag och Helena och Johanna Andersson driver ju också en sajt som heter Kristen Opinion. Och där vi har bedrivit debatt och granskning av Svenska kyrkan.
Och då googlar man på Kristen Opinion.
Man kan googla på Kristen Opinion. Eller kristenopinion.wordpress.com.
Okay.
Kommer man dit. Och där kommer vi fortsätta att bedriva debatt och granskning. Man kan swisha dit också om man tycker att det vi gör är bra. Vi kommer att bevaka bland annat kyrkovalet och en rad andra frågor.
Och det finns nummer, swishnummer och allt
det sånt. Finns ett swishnummer.
Då ska jag gå hem och swisha.
Gör det!
Det här var en jätteintressant diskussion. Ni har öppnat en värld för mig och förhoppningsvis för massa andra. Utav kunskaper om saker och ting som åtminstone inte jag tidigare hade fattat att det ser ut som det faktiskt gör. Tack för att ni kom.
Tack.
Jätteschysst. Tack.